insnöade, nedbäddade och på gränsen till sammanbrott. Men the show must go on. Och OBT Dictum kommer även denna vecka med KKK, kamomillte, kosilana och kultur. De förkylda som ska försöka hålla fortet här är jag, som heter Billy Rimgard, och som alltid Tobias Nordström.
Ja, det är uppgivet nästan.
Så här nära har vi aldrig varit och inte kunnat spela in ett avsnitt som vi hade planerat att spela in, ja, tror jag.
En sak bara där. Kosilana sa som vi vill se.
Ja, jag vet, men det är ett K-ljud.
Okej. Låt
gå. Jag jobbar fonetiskt i alla lägen. Ja, det har varit en lång radda av haverier, kan vi väl kalla det för, va?
Ja, är det här närmast... eller vad ska vi säga, det här, har vi varit mer i elfte timmen än så här?
Nej, jag tror inte det. Det började i går när det här snöovädret kom och typ gjorde det omöjligt att röra sig någonstans. Det gjorde ingenting, för vi skulle spela in idag som är torsdag. Och började att båda vi var sjuka. Det hade ju kanske funkat. Vi kör ju en liten udda lösning idag faktiskt. Det är inte så vanligt, men vi är på olika platser. Vi har ju något haveri, riktigt haveriavsnitt. Vårt Coop Forum avsnitt när allt gick fel också. Om du minns det.
Nej, jag kommer inte ihåg vårt Coop Forum avsnitt.
Ja, det var väldigt dålig. Jag trodde att det var bra inställningar, men mitt ljud var för jävligt sen när det skulle mixas. Skitsamma, vi skulle köra via länk. Och för det behöver man ju gärna en internetuppkoppling.
Jag hade ju, vad heter det, strömavbrott här. Ett kort strömavbrott den här gången på eftermiddagen. Det tog 2 minuter kanske att få strömmen tillbaka, men internet var inte tillbaka.
Så att det här spelar vi in ungefär när vi brukar släppa avsnitten annars.
Ja, typ. Vad heter det? Men, det är det som det är. Det är dock strömavbrottet som var tidigare i veckan här, som slog ut södra Stockholm med lite omnejd. Ja. Det höll ju på i några timmar åtminstone.
Ja, och det var ju lite så här kritiskt kallt där också.
Ja, jo. Men jag kände direkt att beredskapen var god.
Ja, berätta.
Ja, men vad heter det? Bara det här med att jag har gaspis kändes som ett briljant val. Den gick ju ändå, så att säga. Nu var ju inte vattnet avstängt, men de där två, vad heter det, några liters PET-flaskorna i frysen hade ju kommit väl till pass också annars.
Tänk så mycket vår podd har lärt oss.
Ja, precis. Mm. Men det jag också tänkte på är hur man direkt börjar planera sin iPhone och iPad konsumtion. Ah. Alltså för man ser hur mycket man har kvar på batteriet, och så vet man inte hur mycket man vågar satsa. Man vet att om jag surfar nu, då kommer batteriet att sluta fortare.
Var inte där så här, fanns inte några foton på efter översvämningen i New York där folk hade kopplat in så här grenuttag till ATMs, ja. Och så var det så här typ 40 uttag, och så låg det bara massa MacBooks och iPhones på laddning där typ. Mm. Det batterier, fan vad dåliga de är ändå.
Ja, det är ju en jävla nödlösning får man ändå säga.
Alltså, vi har liksom utvecklat allting på denna jord så jävla mycket de senaste 30 åren, men så här, batterierna, de är kvar.
Alltså batteriet i sig är väl ingen dålig idé. Det är väl snarare hur man är beroende av en 2 hål i väggen för att det här batteriet ska ha någon funktion överhuvudtaget. Man vill ju ha ett riktigt sånt solcellsbatteri. Eller ja, det hjälper ju inte den här tiden på året i det här landet. Men, någon form av liksom lösning som man faktiskt kan leva med, om man ska säga.
Ärligt talat, jag fattar inte vad problemet är med att bygga ett laptopbatteri som håller typ 3 dagar. Hur svårt kan det vara?
Ja, man kan ju tycka det.
Men det är väl det att så här, batterierna nu är sjukt mycket bättre än de var förr. Bara det att så här, processorerna är snabbare och drar mer ström.
Ja,
så att det är alltid ett nollsummespel. Det är som när någon, man bygger ett så här, man släpper en ny generations så här, datorchip. Aha, grymt, säger alla och bygger om sina program och lanserar nya versioner som liksom innehåller många fler så här, animationer och processer och sånt som ligger och tuggar upp allting. Så man vinner liksom aldrig, det är lika långsamt som vanligt.
Ja, det känns väl framförallt jag vet inte, det borde finnas ett namn för det syndromet, men det är ju det här när man har en dator eller en mobiltelefon eller vad som helst som börjar bli lite gammal.
Ja.
Så att saker helt plötsligt känns som att de går segare. Det är ju egentligen då bara programmen som har blivit man kan säga sämre, eller vad man ska säga, men tekniskt sett så lider man ju då av att man är urled med utvecklingskurvan på något vis.
Ja, min Mac är så gammal att jag inte ens kan uppdatera typ Chrome och sånt. Och så jag har slutat uppdatera iTunes och de där större programmen, därför att jag har lärt mig läxan att shit vad det suger kräm liksom.
Ja, men då är ju du på väg att gå på, vad ska vi säga, off the grid på den här utvecklingskurvan.
Precis, vi borde ha någon graf över det där, när man någonstans hamnar man ändå i en sån här win zone där, där man inte behöver sitta och gnälla på Twitter om att Spotify är en processorslukare. Så.
Ja. Men annars så, det var väl trevligt med lite så här undergångskänslor, om man ska säga.
Mm, verkligen. Jag tror Titio var nog glad här i veckan också när det snöade. Hon älskar ju plogbilar.
Va?
Jo, det är sant.
Varför älskar Titio plogbilar?
Hon tycker jag kände att jag kastas in på ett, alltså så här. När jag jobbade på musikakten i P3 så hade jag uppgift att så här, ta hand om gäster och prata lite med dem innan de så här, skulle in och intervjuas typ. Och det vet ju, jag har ju pratat om här tidigare, om mina så här, sociala skills, att så här, det kanske inte ligger helt för mig det här med småprat. För man får ju inte prata om liksom deras gebit typ, för att det är ju det de ska prata om sen, så de får inte tömma sig. Och Titio var extremt tidig till en så här, timmeslång intervju där man pratar om så här, skitmycket grejer. Och vi hade 40 minuter att döda. Vi pratade lite om så här, intervjuformatet och sånt, och då så sa jag bland annat så här att ja, nej, men de kommer en liksom en så här kort fråga kommer ju vara så här, vilket annat yrke du skulle vilja pröva på. Varpå hon direkt började prata om liksom vägskrapor. Så här, just när de är så här typ så här nytvättade, fina och liksom åker i så här konvoj på natten på E4:an. Hon har faktiskt gått så långt att hon hade kollat upp om det fanns någon speciell så här plogbilsförarutbildning, men det var bara vanligt lastbilskort som gällde. Och vad blev det naturliga steget att ta konversationen sen när det ämnet var uttömt och det var 30 minuter kvar? Ice Road Truckers. Det är klart att Titio kollar på Ice Road Truckers. Så vi...
Ni bondade där.
Ja, verkligen. Vi recappar de flesta säsonger. Sen är det plötsligt så bara, oj, nu var det Ekonyheter. Nu ska du in om 5 minuter. Ja, så det var... Det är bra. Jag tänker alltid på henne nu när det snöar.
Okej.
Okay. Vilket inte är fel.
Men alltså, men det var ändå ett så här riktigt så här... Hon hade koll på vad de olika... vad ska vi säga, plogvisiren och det hette, eller?
Ja, alltså hon, ja, det var ett genuint intresse.
Det är pluspoäng för nördighet att gräva ner sig i det, definitivt.
Otroligt bra. Mm.
Du, jag var på science fiction-mässan förra helgen, blir det nu, alltså i helgen.
Apropå typ. Nördighet.
Ja, på tal om nördighet.
Hur var det?
Alltså, det var ju ganska smärtsamt.
Okej. Spik medan jag snyter mig.
Ja, vad heter det? Alltså jag gillar väldigt mycket tanken på en science fiction-mässa. En plats där man kan träffa likasinnade, se lite rolig memorabilia och kanske till och med få skaka hand med någon trevlig, ja, gammal avdankad science fiction-människa. Och man tänker ju direkt på, vad ska vi säga, liksom Comic-Con, alltså den typen av sociala situationer. Problemet är liksom att svenska nördar, om vi tänker att svenskar överlag är ett folk som är ungefär en tiondel socialt kompetenta som amerikaner.
Mm.
Och så tänker vi nördar som ett folk som är en tiondel så socialt kompetenta som vanliga människor överlag.
Då har vi oddsen emot oss.
Precis. Då vet man direkt att de svenska nördarna, när de träder samman, det kommer liksom inte bli den här avslappnade, gemytliga stämningen.
Nej.
Alltså det är ganska mycket gott snack och så här, men det är mycket... mycket ensamhet, eller vad man ska säga. Och de här liksom gästerna har ju ganska tunn science fiction förankring. Bland annat så var ju, vad heter det, Lorenzo Lamas där. Och han liksom, han är ju där i egenskap då, ja, att han har varit med i Renegade.
Mm.
Det är väl en sak. Och liksom Jake Busey med, för att han hade en jätteliten roll i Starship Troopers. Men sen är det liksom så här, David Fostiano där. Det är alltså killen som spelade Bud Bundy i Married with Children. Och det, alltså där finns det, ju noll science fiction-koppling. Även liksom, även George Lazenby var ju där. Och det är liksom en sån gammal, visst, det är liksom en gammal Bond-skådis. Men å andra sidan, det har ju inte heller någon liksom science fiction-koppling.
Men alltså, inte det här en del av ett övergripande problem? Nämligen att typ så här, man, alltså, allting som är, vad ska man säga, lite kamp eller lite så här, alltså, vad ska man säga, popkultur så här. Det slängs in under så här sci-fi slash fantasy.
Mm.
Alltså så här, jag tycker science fiction-bokhandeln faktiskt har ett stort liksom, jag menar, man går in på science fiction-bokhandeln och så kan man köpa så här Powerpuff Girls-dockor typ. I och för sig, det kanske är giltigt just det exemplet, men Hello Kitty-väskan, eller du vet. Det finns ett, jag fattar att så här, det är inte sci-fi-bokhandelns fel att det har blivit så liksom. Men alltså den här masskulturen som är i någon slags färgglad, skön, ja men så här.
Alltså frågan är, skulle science fiction-mässan förlora på att döpa om sig till nördmässan?
Förmodligen.
Alltså jag tänker att värdet i ordet nörd har ändå värderats om rätt rejält de senaste 10 åren, eller?
Jo, men alltså de skulle nog döpa sig till typ så här geekfastic. Eller, oj, fastic. Gigantastic. Eller, alltså du vet, någonting sånt där. Jag vet inte. Det känns inte som alltså Comic-Con började ju som en serietidningssamlar evenemang. Osäker på science fiction-mässans liksom
ursprung.
Ja, men det känns ändå som att så här,
egentligen borde, vi ska väl säga science fiction-mässans origin story, ska man säga.
Ja. Precis. Men det finns, jag tycker det blir lite så här trist när man klumpar in massa saker. Alltså det är som att så här prata om steampunk som science fiction. Alltså vän av ordning.
Ja, men och sen, alltså det blir ju också, alltså det är mycket så här, alltså montrarna, det är ju till 90% produkter som ska säljas.
Mm.
Och då direkt då så blir det ju av förklarliga skäl att man fogar in saker som liksom har verkligen noll med science fiction att göra. Det är liksom, man säljer en byst på Scarface för 6000, gjorde i liksom någon slags vax.
Mm.
Och det, alltså man förstår att de som betalar 6000 för en byst på Scarface, det är samma människor som älskar Star Wars på något sätt. Alltså det, skärningspunkten där är fullt naturlig. Men det blir på något, även väldigt konstigt när man sätter det i någon slags sci-fi kontext. Eller vad man ska säga. Och så, men sen även, alltså det är ju även någon slags blandning mellan ganska unga människor som jag kan identifiera mig med väldigt mycket, och de här, vad ska vi säga, de här reklamarna i 35-årsåldern som glider runt med välklippt hår och hornbågade glasögon och pungar ut 10 papp för någon docka på Yoda. Eller förstår jag menar? Alltså den gentrifierade nörden.
Ja.
Den kan jag ha lite svårare för på vissa sätt. För att, det känns bara som någon slags konstig hobby. Eller ja, det är väl på många sätt för andra människor också, men jag vet inte, det skär lite grann på något vis, det skaver.
Men det är ju ett problem, alltså när sysadmins inte längre är exklusiva till den världen, utan det kommer in andra typ.
Mm.
Så blir det ändå så här.
Inte sysadmin, grafisk formgivare. Känns det mer?
Ja, fast jag menar ursprunget.
Ja, jo.
I ursprungsfallet. Ja. Men inget att rekommendera att gå på nästa
år. Jo, alltså det är lite kul såklart. Och det blir ju, det här med den svenska bristen på social kompetens går ju igen med de här gästerna som sitter på en rad vid lite olika bord, och så är tanken då att man ska kunna betala lite pengar för att få en signerad bild och ta ett kort tillsammans med dem.
Mm.
Men eftersom att svenskar då är så liksom tafatta i de här situationerna, så står vi ju mest 5 meter ifrån och tittar. Och så är det någon som går fram emellanåt och vill ta i hand och så ta mod till sig. Alltså, hade det varit på Comic-Con så hade ju kön ringlat sig lång, men här blir det mer, ja, det blir konstig stämning på något vis.
Mm.
Men självklart väldigt, man såg mycket trevliga och roliga saker. Det var en kille bland annat som var stormtrooper som hade som jobbat hela helgen stå och bli skjuten på.
Okej.
Det själva poängen var att man kunde betala, vad heter det, 10 kronor
styck.
Ja, precis. Man kunde betala 10 kronor så fick man skjuta 6 stycken plastskott på en stormtrooper.
Det hoppas jag att du gjorde.
Nej, jag hade inte mod till mig. Det var alldeles för många, vad heter det, män i just av de 35-plussarna som stod och väntade på att få göra det. Jag hade inte mage till det. Jag filmade det då och löpte på YouTube.
Då länkar vi till det från oddpod.se.
Yes.
Fick vi det sagt. Det har ju kommit en, apropå geek news, det har kommit en teaser till Star Trek.
Mm. Har du hunnit kolla på den?
Nej, jag har inte gjort det. Jag har bara hört trummorna på stan.
Ja, vad heter det? Den kom ju idag då, eftersom att det här fortfarande är torsdag. Det är alltså Star Trek Into the Darkness som har premiär, eller Into Darkness bara, som har premiär i sommar. Hur känner vi inför den här nya serien Star Trek-filmer?
Jag vet faktiskt inte.
Är det en serie filmer för de här 35-åriga grafiska formgivarna?
Ja, eller de 35-åriga podcastarna kanske.
Jag menar inte att det finns ett givet avstånd mellan oss och de här grafiska formgivarna.
Okay.
Jag antar att de lyssnar på vår podcast i ganska stor utsträckning. Utan det är mer att, vad ska vi säga, de lever ett liv av överflöd på ett sätt som jag inte gör. Eller vad ska jag säga.
Det handlar om avundsjuka.
Ja.
Ja, jag är ju, jag har ju sett oerhört mycket Star Trek, verkligen.
Mm.
Så. Och jag hade absolut ingenting mot den första filmen. Jag tyckte den var bra. Jag tyckte det var, ja, men det vårdade, det var liksom ett någon slags arv som vårdades med en varsam hand någonstans. För de så här backstoryn man fick till Kirk på Academyn och sådana saker säger egentligen inte emot någonting vi vet om Captain Kirk senare.
Den är kanon helt enkelt.
Ja, jag tycker det. Däremot så, alltså, jag går inte igång på det på samma sätt som jag gjorde. Det kan jag inte påstå.
Nej, men känns det väl som att man har offrat en del på, vad ska vi kalla det? Man har offrat en del på den stora biopublikens altare. Alltså, i syfte att locka till sig en större publik så har man i flera avseenden övergett de gamla trekkisarna.
Mm. Alltså, jag är ju sån som gillade bäst i Star Trek när typ så här Data kom in till Picard och tog en kopp te och pratade om så här känslor. Det tyckte jag var de bästa grejerna i Star Trek. När de fick vara karaktärer. Det här är ju, rebooten känns ju lite som Star Trek på steroider. Alltså så här, allt det som man i någon slags action-sammanhang skulle ha kunnat tänka sig att Star Trek kunde ha varit. Typ.
Mm. Men som man på flera sätt känner jag i alla fall är glad att Star Trek inte var.
Ja, visst, visst. Så är det ju. För Star Trek var aldrig liksom, jag vet inte, A-team.
Ja, alltså, men också var det väl väldigt mycket att, och framförallt om vi snackar The Original Series, så är det ju väldigt mycket att den actionen som finns är ju ofta, alltså, handgemäng.
Ja,
det är ofta Kirk som får slå någon ödle humanoid på käften. Liksom.
Med dropkicks.
Ja, det är inte de stora laserskeppen som bara blastar genom sköldarna. Alltså, sånt förekom ju, men det är ju inte de stora. Och framförallt så var ju de stora slagen filmades ju alltid inifrån själva bryggan. Och inte liksom, det var inte det här stora opera, rymdopera anslaget som filmades utifrån skeppen som drabbade samman.
Sen fanns det ju alltid ett anslag av så här.
Det var brace for impact.
Och sån här fejkade, ja. Man sitter och skakar vid sina. Men både original series och next generation, jag är ju mer så här next generation person egentligen. Jag tycker det
är, och jag är ju Voyager i min ja. Tur. Ja.
Men det var ofta de här grejerna, du vet, en någon slags artificiell intelligens som har levt på någon asteroid runt en måne som så här ser sin chans att överleva och hoppar till skeppets datorer, och har man då så här, har man då rätt att radera den som om det bara var ett virus, eller så här, måste man respektera dens existens? Alltså det fanns en del sådana frågor som jag då tyckte var, alltså inte filosofiska, det är nog att ta i, men som jag tyckte var intressanta. Mm. Det fanns en del moraliska frågeställningar som var, jag menar, hela Prime Directive-grejen om så här, att lägga sig i andra världas samhällen och sådana saker. Det är en väldigt det är en serie som ändå så här ställer intressanta frågor mellan de här pajiga slagsmålen med ödla humanoider.
Ja, men definitivt. Och så, men framförallt så finns det ju, alltså, oberoende av vilken värld, för det är ju ofta hela det upplägget att besättningen då träffar på någon ny värld eller lever några folk eller någonting sånt. Ofta så präglas ju de här världarna i väldigt stor utsträckning av problem eller av aspekter av vårt samhälle som de sen då i sin tur tar upp på ett liksom, och försöker vrida och vända på lite grann. Det fanns ju definitivt inte i J.J. Abrams. Alltså jag antar att det han ville skulle vara den i första Star Trek-filmen, det var den här, vad ska vi säga, det här med Spocks bakgrund, hela Vulcan-planeten dör.
Mm.
Det antar jag skulle ge lite sån dramatisk tyngd, eller om man ska säga, lite så här hämndgrejer och så, men det blev aldrig, det brände aldrig tillräckligt. Och jag kände väldigt mycket samma sak inför Star Trek Into Darkness. Det känns som bara en så här kamp mellan Kirk och den här karaktären som Benedict Cumberbatch spelar, som väl fortfarande inte är, det har spekulerats hej vilt om vem det är han ska spela.
Khan.
Ja, det är ju många har ju pratat om att det skulle vara Khan, men de har ju så här, de har gjort en som de gjorde inför The Dark Knight Rises och slagit tillbaka såna saker hela tiden, som att inför The Dark Knight Rises så, vad heter det, förnekade de ju in i det sista vem Marion Cotillard skulle spela.
Mm.
Trots att det visade sig vara sant. Men, så vi får väl se om det blir Khan eller vem det blir. Om de hittar på och kokar ihop någon ny.
Mm.
Vad säger du om det blir Khan?
Nej, men så här. Jag är ganska så här onostalgisk när det gäller sånt där. Jag är absolut inte så här. Det måste vara så här. Alltså varje generation får väl ha sin.
Får ha sin grej, Khan. Liksom.
Ja, precis. Exakt så. Jag är bara så nazi när det gäller typ, jag vet inte. Ja, det finns väl några sådana heliga kor, låt oss inte gå in på dem. Jag tror de flesta vet vilka de är i och för sig om man lyssnar på podd länge.
Ja.
De får göra vad de vill. Jag bär med mig Star Treks betydelse för mitt liv i hjärtat.
Mm, det låter fint. Och sen måste man komma, om det är Khan, så måste de ju ta tillfället i akt att inför, alltså det bästa vore ju ur en marknadsföringssynpunkt att när den första officiella trailern kommer, alltså den som kommer vara en längre variant än den här en minutaren, så ska ju den sluta med den, alltså med Kirk bara Khan!
Men nu när vi är inne på det här med ungdom och sådana saker. Alltså jag försöker ju att inte vara en så här särskilt nostalgisk person, som sagt. För jag tycker liksom att alldeles för många lägger för stor vikt vid det här som har hänt och så här glömmer att pusha framåt någonstans. Men just den här tiden på året, liksom när första snötäcket verkligen har lagt sig och man sitter hemma i en sen kväll och äter pepparkakor och dricker must, då får jag något så här Marcel Proust ögonblick och tänker direkt på datorspel faktiskt. Låt mig reminissa. Redan i introscenen fattar jag att James Pond 2 med undertiteln Codename Robocod var ett speciellt spel. Something fishy is afoot in the Arctic, stod det. Och så börjar en hel knäpp cirkusversion av titelmusiken från Robocods föregångare, Robocop. Superhjältefisken från första spelet, James Pond, Underwater Agent, hade lämnat havets trygghet och begett sig upp på land. Det var i december 1991 och ärkefienden Dr. Maybe hade tagit över jultomtens fabrik och höll nissarna, eller pingvinerna som de är i spelet, gisslan. I den här plattformsrökaren gällde det att styra Robocod genom hisnande levels för att befria tomten. Fisken hade fått tag i cyborgimplantat så att den inte bara kunde andas på land, men också kunde göra så att kroppen sträcktes över hela skärmen och tog tag i saker man behövde nå. Och ja, förutom att det snöade och var mycket godis, paket och snögubbar, så tror jag faktiskt inte det hade så mycket med julen att göra, spelet. Men för mig har det fortfarande allt att göra med december. Det kom en version för Game Boy Advance och Nintendo DS 2005, men det är en sån här remake med nya banor och sånt. Så om jag vill uppleva min ljuva ungdom så måste jag alltså installera en Amiga-emulator. Och Tobias, 10 000 kronors frågan, bör jag göra det?
Ja, det är klart du ska uppleva de gamla fina dagarna igen, eller?
Är det verkligen så?
Jag tycker det.
Alltså, för grejen är så här att jag har haft så här mina stunder när jag typ har gjort det där. Jag prövade att spela Syndicate, originalet, för typ ett år sedan eller någonting. Någon kväll när man drack rödvin och tänkte, det var det bästa spelet jag har spelat. Startade upp det och det var skit. Jag tror att vi har pratat om det tidigare här i podcasten. Mm. Alltså, för jag upplever att spel som man gillar som ung, eller liksom spel som man gillar för länge sedan, aldrig håller.
Alltså jag håller inte, jag förstår den känslan och jag känner igen den, men jag håller inte med. Jag tror att det är mer mångfacetterat än så. Jag skulle säga att det handlar om rätt, ska vi säga, basala saker. Det finns spel som man spelade när man var yngre som stimulerade till väldigt så här snabba kickar, när det liksom var, det handlade om att röja runt och se häftiga saker. Jag kommer att jag spelade Doom i flera timmar, och liksom när man hade klarat det så började man om från början och spelade det igen för att man tyckte att det var otroligt häftigt. Men sen om man ser det idag så inser man ganska mycket att det var en upplevelse som var otroligt upphängt på grafik, som handlade om att man tittade på någonting spektakulärt, och framförallt det, liksom, det var våldsamt, det var grymt. Och i den då berömda backspegeln så blir det helt enkelt inte lika spektakulärt, utan snarare ganska platt och ovärdigt. Men däremot så tror jag att spel som istället då hängs upp på en historia eller ett manus, eller ja, alltså spel som, jag kommer ihåg, jag spelade ett Nintendo-spel som heter Star Tropics, som jag tyckte var helt fantastiskt, och det har jag spelat om flera gånger i emulatorer och tycker fortfarande det är ett jättebra äventyrsspel, mycket för att det, på grund av den, eller tack vare den historien det berättar, eller ett annat exempel, The Curse of Monkey Island, eller för den delen en av våra gemensamma favoriter, Beneath a Steel Sky. Alltså de står sig på ett helt annat sätt för att de, alltså man skulle kunna jämföra lite grann med film, där liksom upplevelsen färgas av hur många versioner den grejen har gjorts i. Alltså hela den pang-pang-röjar-grejen, den har gjorts i görs om i så många upplagor att det är lätt att bara så här se det som görs bättre. Men om historien är originell och bra, så tror jag att det står sig. Jag vet inte, har jag någon poäng?
Det tror jag, för de här, alltså, äventyrsspelen som du nämner, de var ju ofta väldigt välskrivna. Eftersom man hade väldigt begränsat med grafik, väldigt begränsade grafiska resurser, väldigt begränsat med ljud, då fick man liksom koncentrera sig som fan på att bygga den här miljön så att det ska vara en skön värld, liksom en bra story. Du nämnde absolut, både Monkey Island och Beneath the Steel Sky, även många av de gamla Sierra Online-spelen, alltså så här King's Quest, Space Quest, Codename Iceman, som jag kom aldrig förbi där man skulle köra med ubåten, för det hade krackad version och det krävde manualen för att köra ubåt.
Jag spelade nästan alla de här LucasArts point and click spelaren. Monkey Island var ju en del av dem, men även så här Sam & Max, Day of the Tentacle och så vidare. Dig Dig var ju helt makalöst. Så att, ja.
Men jag vet så här att jag hade några magiska liksom nätter framför Another World där, som då kändes som så här, oj, det här liksom, det kändes verkligen som att kliva in i en annan verklighet någonstans. Alltså man var helt besatt av den där världen. Och sen så prövade jag att spela det nu och jag kände bara så här, det var bara samma sak om och om igen, typ så här, och hackig vektorgrafik, ingen kontroll på gubben. Så här, det är liksom konstigt det där med att alltså en bok som man läser i tonåren kan bli ens liksom kompanjon för hela livet. Filmer som man gillar då, en del blir paj, en del håller. Däremot just med datorspel upplever jag att det är en väldigt låg procentdel som man kan starta upp och verkligen få ut samma grej av, typ. Och jag har ju någon tanke kring så här att ta första Zelda-spelet till Nintendo. När man körde det, då kändes det som en hel värld låg framför ens fötter. Man hade läst så här Tolkien och bara så här, nu tycker jag att det är mest irriterande. Så här, för att man går längs de här jävla skärmarna och ingenting händer, känns det som.
Jo, men jag kommer ihåg, jag lyssnade ganska mycket för några år sedan på en podcast som heter The Brainy Gamer. Den var väldigt så här, närmade sig spel på ett ganska så här intellektuellt sätt, eller vad man ska säga, eller försökte liksom diskutera det som en ren kulturform. Och de pratade, jag kommer inte ihåg vad killen heter som hade den. De pratade ganska ofta om det här med att spelvärlden i sig även är ganska så här historielös. Mm. Alltså vi säger, om du blir filmintresserad till exempel, då visst, du kanske börjar i en Tarantino-ände, men sen när du börjar gräva så hittar du de här sakerna som Tarantino refererar till. Du börjar kolla på Sergio Leone-filmer och till slut sitter du där och ser alla gamla Chaplin-filmer. Medan spelvärlden präglas inte alls av, och jag menar litteraturhistorien ännu mer så, och även musikhistorien handlar om att hitta rötter och så vidare. Men spelvärlden, så är det otroligt mycket, den präglas otroligt mycket av att endast blicka framåt. Alltså du glömmer i princip, alltså de enda sätten man pratar om de här gamla spelen, det är om man som du och jag nu sitter och är nostalgiska. Eller hela den retro gaming kulturen men även den präglas på något sätt av att titta framåt på något vis. Det handlar inte om att spela om, det handlar inte om att spela om första Super Mario, utan det handlar mer om att anamma den estetiken till någonting annat, känns det som. Jag tror det är talande på något vis.
Och det där, det känner jag igen mig, för att så här, halva mitt Twitterflöde, eller liksom den delen av mitt Twitterflöde som består av gamers, de spelar om Mass Effect 3 typ om igen så här. En del går tillbaka och spelar om alla tre delar och sånt. Och jag då, som jag har kört första liksom, måste man säga, uppdraget eller någonting på Mass Effect. Men det var samtidigt som jag var djupt inne i en surprise Fallout 3 period. Så då jag släppte det där ganska fort, för jag tyckte det var för cleant och jag gick tillbaka. Och jag känner verkligen så här att jag vill inte börja spela Mass Effect 3, hur jävla grymt det än är liksom. Men samtidigt känner jag inte så här jättepepp på att gå tillbaka till så här första Mass Effect, som nu är då typ 6-7 år gammalt eller någonting, va. Och så här, du vet, backa bandet dit. Varför ska det? Sämre grafik och liksom.
Ja, men det är väl det där som också är grejen, att man i spelvärlden, det känns som att man har en helt annan inställning till att man konstant rör sig framåt. Alltså det finns en föreställning om att varje spel som kommer är ett steg mot någonting bättre. Och det är ju en grav illusion, såklart. Alltså många av de spelen som har gjorts slår ju de spelen som kommer idag med hästlängder. Men i och med då att det är upphängt så mycket på liksom grafik, på trender och på liksom vilken standard som gäller nu, det gör att man hela tiden vill blicka framåt på något vis. Men hur ställer du dig till så retro gaming grejerna?
Jag kan inte påstå att jag har någon jätteinsikt i det. Men jag vet inte. Alltså är det folk som så här spelade Asteroids Barricade när det begav sig och nu liksom vänder sig bakåt för att så här bli bäst på det? Eller är det folk som nu tar det och kör det som en liten kitschgrej?
Alltså min bild av det är att man, alltså det finns båda delar lite grann. Mm. Men sen också mycket att det handlar om att använda hela det uttrycket till någonting annat. Alltså att framförallt så hänger det ju väldigt mycket ihop med den gamla musiken. Att man tycker att det finns, det är väl det som man liksom har brutit igenom hårdast i hela den formen. Alltså att där i den gamla musiken finns en tidsbundenhet som attraherar väldigt mycket.
Mm. Men rent principiellt så gillar jag ju folk som så här slutar gräva djupare, som så här bestämmer sig att jag har hittat min grej, nu kör jag på den här. Alltså så här, alltså om du sitter hemma och så här förfinar dina defender skills och liksom verkligen så här går all in på det, eller så här, lär dig varenda bana i Super Mario eller i Mario Brothers, som i King of Kong typ, alltså jag gillar folk som fastnar i en grej så här. Okej, Moby Dick, jag är inte klar med den, jag läste den 20 gånger men jag är inte klar med den, jag måste förstå den innan jag kan gå vidare, och sen tar de sig aldrig vidare. Jag gillar den grejen som fan, för att det finns alldeles för få som så här går all in på en grej så. Men jag anar också någon form av så här kampighet, som jag kanske inte tilltalar så mycket av. Förmodligen för att jag så här, alltså jag var ändå men typ 12 eller någonting, 13 när sen jag fick ett Nintendo 8-bits, typ, nej, lite, nej, det var jag inte, nu ljuger jag, yngre än så, men jag har svårt att se den här. Det är klart att det är fetare grejer som jag har gjort sen dess också någonstans. Jag vet inte.
Men vad tror du nu då? Så här, avslutningsvis, kommer du installera den här emulatorn och köra?
Ja, jag sitter här och tittar på ett stilla snöfall och granar som nedtyngda av snö och känner doften av pepparkakor i rummet. Så det är inte omöjligt att jag trillar dit. Samtidigt som jag inte tror på något sätt att jag kan få samma grej av det nu. Det har blivit dags för Floppfilmscirkeln. Som du kanske kommer ihåg, när vi körde den för 2 veckor sedan, så efterlyste vi en liten signatur eftersom vi inte hade någon bra. Vi har fått in ett gäng och tackar jättemycket för det. Uppskattar verkligen arbetet som har lagts ner. Problemet som vi inte insåg när vi efterlyste det så här helt urskiljningslöst var att vi måste göra några besvikna. Och det är jättetråkigt. Men vi har valt ut en som kommer få ackompanjera Floppfilmscirkeln den här säsongen. Och det är en slags havererad ljudlogga, signerad Björn Feiner. Take it away!
Och filmen vi har sett till denna veckans Floppfilmscirkel är alltså K-19 The Widowmaker. Och året är 1961. USA och Sovjet håller med sina gigantiska kärnvapenarsenaler andan, lik 2 revolvermän i en gammal västern. Alla väntar bara på en sak. Vem ska skjuta först? Den sovjetiska armén har dock ett nytt S i rockärmen. En kärnvapenbestyckad ubåt som är tänkt att bli kronjuvelen i den sovjetiska flottan. Det finns bara ett problem. Ubåten har designats, konstruerats och styrs av sovjeter. Vad som följer en historia om dålig logistik, om inkompetens, om när ubåtens kärnreaktor briserar och även om hjältedåd. Det är en berättelse inspired by actual events om en besättning som har tänkt att vinna kriget mot USA men istället fick kämpa för att rädda varandra. Är du, vad ska vi säga, vilken ände vill du börja i?
Jag vill börja i den här inspired by actual events änden.
Jag hoppade ju högt när jag såg K-19 The Widowmaker här i veckan med tanke på att vi diskuterade det här för inte alls länge sedan.
Precis. Jag har sett en dokumentär om det som egentligen hände, K-19.
Ambitiöst.
Ja, precis. Jag skulle vilja så här, för diskussionens skull, att vi behandlar det helt som en spelfilm och inte så här pratar om de historiska parallellerna så mycket. För det finns jättemånga problem. Mm. Jag tycker inte man behöver ta dem. För som du sa,
Du menar att det finns jättemånga historiska problem?
Ja, för alltså, där de framstår som suputer och klantar och helt inkompetenta, så var det liksom, egentligen så var de ju verkligen sovjetiska flottans finest. Och det var inte alls så dåligt liksom. Den hette inte The Widowmaker. De kallar inte för det. Vet du vad de kallar den för?
Hiroshima, va?
Hiroshima kallar de i båten. Jag förstår att det inte var undertiteln på filmen.
Det smeknamnet fick den väl också först efter att de här händelserna hade skett. Liksom.
Exakt. Däremot, alltså, den var ju med om väldigt många former av incidenter. Alltså, det var väldigt många som dog när de byggde den. Champagneflaskan krossades inte när de skulle döpa den. Så att den är ändå så här... Det var en jävligt otursförföljd ubåt, och det här var verkligen den, liksom, det var inte den sista incidenten ombord. Men för diskussionens skull så tycker jag så här, låt oss betrakta det bara som en ren spelfilm.
Mm, okej, okay då.
Är det...
Jag kommer nog koppla in vissa så här propaganda aspekter, men det kan få vara okej, okay, eller?
Ja, det är absolut.
Men ska vi börja då i den vanliga änden, vad gick fel?
Mm. Hur mycket var det nu filmen gick back? Det var ganska mycket.
Ja, precis. Filmen hade ju då en budget på 100 miljoner dollar, och om min kärna mig drog in 65 drog den in. Så att, och det här var alltså 2002. Och det där ackumulerat så blev det en ganska stor förlust. Det är även då, alltså den drog i, man ska komma ihåg att i USA så drog den bara in 35 miljoner dollar. Vilket ju är en besvikelse.
Den får en plats i floppfilmcirkeln i alla fall.
Ja, jo.
Grejen är så här. Ett stort problem som jag tycker filmen har, nu när vi pratar om frågan vad gick fel, det är det att i anatomin är ju någonstans en katastroffilm. Och katastroffilmens storytelling funkar ju alltid som så att det inordnat under den här större katastrofen som är pågående, så finns det en massa subplottar med karaktärer som man kan ruta för och karaktärer som man hoppas det går illa för och så vidare. Jag kommer att tänka på Towering Inferno, som jag tycker väldigt mycket om. Skyskrapan brinner på svenska. Där har du ju den här arkitekten som har liksom, eller ingenjören som har så här snålat in på byggmaterial och brandsäkerhet för så här att kunna hålla budgeten, och du har den här självgode ägaren, och de hoppas man så här ska få liksom känna på vad de har gjort liksom. Du har unga älskande paret som man hoppas så här ska klara sig ur det och så där. I K-19, alltså, alla vill ju någonstans liksom förgöra USA, eller inte förgöra, men alla är ju goda sovjeter, goda kommunister. Så att jag fattar verkligen att den tankade i USA, för det finns ju ingen som man kan, det finns ju ingen man kan heja på.
Nej, alltså vi pratade lite grann om filterreportaget förra veckan. Det känns på många sätt som att någon amerikansk manusförfattare har liksom snubblat över den här liksom någon form av gammal hemligstämplad sovjetisk historia om en ubåt som gick åt helvete för, och tänkte att fan, det här är ju en riktigt, riktigt bra historia.
Ja.
Och skrivit ett manus på det. Och sen har man liksom inte tänkt riktigt i den riktningen. Hur ska vi sälja in det här till någon annan än de som vill se på sovjetisk historia? Alltså, det blir det känns som att den amerikanska publiken är måttligt intresserad av att veta vad som gick åt helvete för ryssarna under sovjeteran.
Verkligen. Och det är någonstans också så här, det är ju två kaptener ombord, Harrison Ford och Liam Neeson. Den ena bryr sig lite mer om sin besättning, och den andra är lite mer så här, vad ska man säga, partilojal. Båda ändå så här, det är ju ingen som säger så här, det här fartyget får inte finnas, det hotar världsfreden, vi ska sänka henne till botten. Alltså, eller så här Hunt for Red October-grejen liksom.
Nej, precis. Alltså, båda vill ju kärnvapen bomba jänkarna.
Ja, absolut. Så att de små nyanser av ond och god som eventuellt går att läsa in i de där är väldigt... eller det finns inte ens ond och god, det finns liksom två personer som är fast i ett stor malande maskin och liksom försöker utföra sina order för att inte så här hamna i för mycket hassel liksom.
Ja, men och sen alltså det känns också så väldigt typiskt att man mjölkar hela första timmen så mjölkar man det här om att det kommer att den här tragedin kommer komma så jävla hårt. Och man gör Harrison Fords figur till den här marodören som pressar besättningen. Och man fattar liksom att de kommer inte stå pall för det här. Någonting kommer brisera och sen att det blir kärnreaktorn. På ett sätt blir det som en allegori över ett skepp som har pressats för hårt av massa förväntningar från kommunistpartiet.
Mm.
Och det känns även som att alltså, det är ju en stor känga till att sovjeterna var jävligt inkompetenta på det här med krigsföring. Alltså, det är väldigt många, man får känslan av att det är väldigt många som har koll på att den här ubåten egentligen inte är särskilt stridsduglig och att besättningen känns minst sagt orutinerad. Men ändå så måste det göras på något vis. Jag vet inte.
Och det var ju väldigt tidigt i de kärnvapen eller kärnreaktordrivna ubåtarnas era. Det var ju verkligen experimentellt allting liksom. Däremot, alltså det jag tror det finns ett uns av sanning i, det är oklart. Men däremot så var det ju så att man lanserade ju väldigt många projekt kanske lite tidigare än de borde ha lanserats. Därför man hela tiden ville vara först hela tiden. Vi har ju hela det här, alltså Yuri Gagarin var den första människan i rymden som överlevde. alltså att det finns... Alla så här, the Russian missing cosmonauts-grejen... där man misstänker att liksom Sovjetunionen hade bra många fler där uppe som strök med innan man gick offentligt med Gagarin. Från båda håll givetvis. Mm. Alltså, USA var väl inte mycket bättre på det.
Däremot så är ju, vad heter det, filmen har ju en utmärkt representant för kommunistpartiet i Joss Ackland. Det första jag tänkte när han kom var ju diplomatic immunity. han har ju sån perfekt sån allt som är dåligt med Europa vibb.
Verkligen.
Det är alltså då han som är någon slags ledare i kommunistpartiet, det är samma kille som spelade rollen som diplomat i Lethal Weapon 2. Älskar honom. Men om vi går vidare till fråga två då. Hur gick det fel?
Ja, har du några sköna production?
Alltså det verkar ju som att produktionen i sig gick förhållandevis smärtfritt. Alltså man skrev det här manuset som till en början, man skickade till och med det till någon som hade varit något så gammalt befäl som hade servat på K-19. Och de var väl inte jättenöjda, mest för att de tyckte att det svors för mycket och just det som du var uppe på med fylla och att det var liksom för mycket uppstudsighet mot befälen, sånt fanns liksom inte. Så att, men själva produktionen att göra filmen gick ju ganska bra, eller vad man ska säga. Det är inte där den här filmens problem ligger riktigt.
Någonting som jag måste säga som måste ha gått jättefel, det är ju hur den kunde kosta så mycket pengar att göra, för att de är ju ändå liksom i 2/3 ombord på en ubåt.
Ja, de byggde ju om en riktig ubåt för att liksom använda som en set, och det kanske inte var jättesmart, eller?
Jag vet inte riktigt hur man går tillväga, men det känns som att så här, när man kan spela in allting sånt i någon slags soundstage, jag vet inte, det borde inte ha blivit så dyrt.
Du glömmer även då att Harrison Ford ska ha 40 miljoner och ja, Liam Neeson 5 miljoner. Vi måste komma ihåg att det här är innan Liam Neeson har blivit kapabel medelålders man. Det är innan han har blivit enkling och fått vunnit sin stora charm, om man ska säga.
Medan han var ung och snygg.
Ja, precis. Han var sämre när han var ung och snygg. Men jag kan även tänka mig att alltså det finns ett inneboende problem i det lite grann som vi var inne på tidigare med att försöka berätta någons annans historia. Alltså att den här filmen vill berätta om en tragedi och man har liksom anpassat storyn till det. Att det blir som att man inte riktigt tar... man tar inte hänsyn. Man tar inte hänsyn till att det ska, sen då i sin tur ska säljas till folk som kanske inte vill ha det precis på det här sättet, eller hur man nu vill precisera det.
Nej, vi har ju den västerländska teatertraditionen som vi ändå liksom 95% av allt vi utsätts för, eller ännu mer än så, är ändå skriven i den. Den kräver sin protagonist och sin antagonist och så vidare. Och den här har ingenting sånt. Den här berättar bara om ett skeende där ett antal män...
Fast ska du inte föreställa lite grann att Liam Neeson är protagonisten och Harrison Ford är antagonisten?
Jo, fast det är ändå så här att när det är ett myteri mot Harrison Ford, så slår ändå Liam Neeson ner det, för att han är så här, ni har...
Men gör inte bara det honom till ännu mer protagonist? Så jävla förståndig liksom.
Jo,
vi kan inte ha anarki på den här båten.
Fast det är inte så här så att han säger så här, den här båten ska inte finnas, den hotar världen.
Nej, det är sant.
Vi borde lägga ner våra vapen, vi sänker den, vi sätter av alla mannar på en ö och bara skickar den till botten. Det är inte det han gör.
Utan nej, sant.
Han liksom... Är ni galna, så här, sovjetiska flottans rang måste respekteras till cellen. Så här. Det är snarare de som försöker göra myteriet i sådana fall. Det är väl snarare de som man skulle sympatisera med i sådant fall.
Jo.
Men det, alltså, det blir liksom ett problem även om man så här, gillar annat sorts berättande. När filmen ser ut som en vanlig spelfilm eller en vanlig drama, beter sig som ett vanligt drama, uppbyggnaden och allting, men sen då när den här tragedin eller liksom olyckan inträffar, alltså den verkliga tragedin är ju liksom att 27 människor dog ombord på K-19 som följd av det här reaktorhaveriet, och de hjältarna i reaktorcrewet som så här gick in, typ skyddade av regnrockar, gick de in och stod bredvid reaktorn och monterade kylningsrör några minuter i taget och kom ut och bara spydde upp allt de hade i kroppen. Typ. Alltså det hjältedådet tycker jag i och för sig porträtteras ganska bra.
Jag är tudelad där.
Ja.
Ja. Men fortsätt.
Vad bestämd du var. Jag hoppade högt här. Jag skrek i mina hörlurar. Jag tycker det är ändå så här, man ser ändå skräcken i ögonen på folk när de kommer ut, och det är, man fattar så här hur jobbigt det är. Det finns en fantastisk dokumentär som heter The Battle of Chernobyl som handlar om de människorna som gjorde det på riktigt i Chernobyl.
En gammal postscriptum, tror jag.
Det är en gammal postscriptum, ja. Den redaktionella loopen letar sig in även i floppfilmcirkeln. Men allt det där hamnar lite i skymundan, för man sitter och väntar på en showdown som aldrig kommer. Så det handlar inte om att jag inte kan ta till mig annan sorts berättande. Det handlar om att så här, den utger sig från början och vara så här, det här är filmen. Och sen ser den inte det så.
Fast jag kan tycka att det jag kan känna att det är liksom i den passagen. För alltså, filmen är alldeles för lång. Den är ju över 2 timmar. Det här är gott och väl direkt med 90 minuter. Det behöver inte vara 45 minuter tyranniska övningar.
Nej.
Man hade kunnat gjort ett collage av det på 2 minuter. Men vad heter det? Men hela, jag tycker att det är i den sekvensen som varar ganska länge när de börjar gå in och arbeta i den här reaktorn. Jag tycker det är där de riktiga Hollywoodstråkarna går i lås på något vis. Därför att det är där man ska spela upp hela det hjältedådet. Alltså på något sätt är det som att man glömmer lite grann att när de gör det då, så inser de ju att det är farligt. Men det är ju inte de här, alltså de brer ju på sig åt helvete med Liam Neeson som står utanför och bara, åh, du gjorde rätt sak, åh vad du är bra, bla bla bla. Det blir lite så här, där filmen vill ju att det ska vara hela historiens emotionella kärna på något vis. Och visst, det är väl hemskt och ganska snyggt gjort, men samtidigt väldigt så, alltså där var det softare om det bara hade varit så här tyst och obehagligt och så bara kommer de ut och blöder i ögonen eller någonting.
Ja.
Filmen visades ju även för 52 stycken K-19-veteraner i Sankt Petersburg när den hade premiär, och de älskade ju filmen.
Ja.
Trots att de var inom citationstecken roade av Hollywoodifieringen av vissa händelser, så älskade de den. Och de var speciellt förtjusta i Harrison Ford.
Ja.
Jag kan tänka,
det är intressant, ja.
Just när vi är inne på Harrison Ford också, i hur gick det fel? Ryska accenter.
Ja.
Vad tycker vi om ryska accenter?
Jag gillar, alltså, man gillar ju när Sam O'Neill och Sean Connery står på bryggan av Röd Oktober i öppningsscenen och pratar ryska. Och sen övergår till engelska och inte för mycket, liksom, inte så mycket teater. Här, ja, jag vet inte. Jag störde mig inte på det.
Jag kan känna att de flesta av de ryska accenterna känns jävligt hemmasnickrade. Det känns inte som att det är någon som har gått hos någon så här dialektcoach.
Nej.
Som har lärt dem hur det ska vara, utan de liksom brer på lite grann bara åt det ryska hållet.
Det är en liten speciell, alltså, filmen, det var ju ingen studio heller som låg bakom den, utan det var ju så här typ finansiering från National Geographic och liksom en uppsjö mindre studios, så att jag kan tänka mig att sådana där saker kanske fick stryka lite på foten, att det var mer så här, ge manuset till kapabla skådespelare och sen kör vi typ.
Jo, men, och sen tänkte jag också på att som när Joss Ackland, som ju är britt från början, när han pratar med sin ryska accent, så har jag mycket mindre problem med det än när Liam Neeson och Harrison Ford gör det. Jag tror det handlar lite grann också att de är så här, framförallt Harrison Ford är så cementerat amerikansk, och Liam Neeson är så cementerad i sin irländare, va?
Mm.
Ja, alltså att de har ett sånt utpräglat sätt att prata, att när de sen ska förvränga det så blir det så jävla tillgjort på något vis.
Mm. Nej, som sagt, jag störde mig inte på det så mycket, men ja.
Men ska vi då, när vi är inne på hur mycket vi störde oss, gå till den slutgiltiga frågan: gick det egentligen så jävla fel?
Jag tycker inte det. Jag tyckte den var kul att titta på. Det var inte som 13:e krigen där jag satt och skruva lite på mig och så här fast forwardade lite sega scener och sånt, utan den här tittade jag på och var så här, jag vet inte om jag var nöjd. Jag var nöjd men inte stolt.
Nej, jag är inne på lite samma spår. Den är inte den hör ju inte hemma bland de största flopparna genom tiderna. Det gör den ju inte.
Nej, alltså om det hade varit en made for TV med liksom samma resultat, så hade ju det varit en så här, oj, vilket litet
otroligt bra TV-film
man gick och hittade.
Ja. Definitivt, men den är ju fortfarande, den har vissa problem och den är ju inte jättebra, men jag led liksom inte när jag såg om den. Så jag vet inte, det gick egentligen inte så jävla fel som den förtjänade, men å andra sidan så känns det som att det enda sättet det verkligen har gått fel är ju rent ekonomiskt. Ingen gick och såg den på bio.
Nej.
Jag tror att på många sätt, om den här hade haft en lite större studio i ryggen, fått lite mer promotion, så hade den här kunnat lätt dragit in vad den kostade liksom.
Mm.
Så att, ja.
Det är sammantaget en bra film i floppfilm, för att vara floppfilmcirkeln.
Definitivt.
Mm. Och då, vi kommer ju fram till att det är dags att välja ny film i floppfilmcirkeln nu.
Ja, jag kommer med ett förslag här då. Får vi se om du ryggar.
Ja, shoot.
Då säger jag Jiggly.
Ja, visst. har du sett den?
Jag har inte sett den.
Nej, inte jag heller. Och det ska bli lite intressant att se den nu när man är helt så här ren från... När den kom så var ju det så här... Den häcklades ju. Den hånades och häcklades.
Ja.
Folk så här postade så här... roliga repliker från den och så här soundbites, och det var ju verkligen så här sån jävla diss, så att det ska bli kul att se den när man är liksom ren från dem, ja, alltså från samtiden.
Det kommer ju på något sätt bli, lev den upp till hypen, alltså kommer den vara så dålig som alla säger?
Ja, exakt. Ja, men det är nästan där i den änden vi måste börja titta på den. Ja, Jiggly till om 2 veckor då.
Okej. Och med floppfilmcirkeln bakom oss men en lång kall vinter framför oss så är det dags att runda av veckans avsnitt med postscriptum. Jag tänkte tipsa om en gammal legend som har fått nytt liv på internet. Det är Giorgio Moroder, den gamla Italo- och discoproducenten som pumpar ut gamla rariteter på sin SoundCloud. Man beger sig med fördel dit och gräver bland de gamla guldkornen.
Oj, det låter coolt. Mm. Jag ska tipsa om en artikel som heter Utdrag ur en bok egentligen. Det är Alan Sepinwall har skrivit en bok som heter The Revolution Was Televised. The Cops, Crooks, Slingers and Slayers Who Changed TV Drama Forever. Världens längsta undertitel. Den handlar om Sopranos. Och just den här artikeln... Det är ett utdrag ur boken där han pratar med serienskapare David Chase om Sopranos-finalen som ju fortfarande diskuteras och debatteras, spottas på och älskas beroende på vilken stance man har. Intressant läsning. Jag gillar liksom att sju eller åtta säsonger av sån fantastisk tv kokade ner till 4 minuter som så här delade hela den tv-tittande västvärlden.
Mm. Hur står du själv i slutet där på säsong 6? Är du positiv eller negativ?
I början så var jag jättenegativ. Men sen när det hade sjunkit in så gillar jag det som fan. Nu gillar jag det.
Jag vet inte, det blir lite kort sidospår på slutet. Men en amerikansk komiker pratade om det. Om att det egentligen är det bästa tv-slutet någonsin. Därför att hela den serien handlar på något sätt om Tony Sopranos panikångest. Mm. Och den känslan alla kände när bilden blev svart, det är precis den känslan Tony har haft i 6 säsonger när alla bara, vad fan händer?
Ja, faktiskt.
Yes.
Jag kastade mig upp och trodde att rippen var fel. Jag har förstått att i USA så kastar man sig upp och ryckte i sin cablebox typ.
Ja. Yes.
Ja, vi tog oss igenom den här skiten också idag.
Ja.
Vi får badda våra pannor och snyta våra nosar och försöka komma tillbaka i slag nästa vecka.
Yes, ni får allesammans ha det så bra tills dess.
Vi ses.